Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Så säger vi hej och välkomna till veckans mord mot mord som görs av Diana Sandell och mig, Karin André. Och när vi släpper det här, då ska vi se, då är det typ...
Det är dagen före doppare dagen, eller?
Nej, dagen före dagen. Eller?
Dagen före dagen.
Eller?
Jag tror någonstans att det är... där innan jul.
Inte torsdagen den 22, jag tror det.
All right.
Men det är väldigt nära. Det barkar. Det, alltså, nära. Det barkar rejält, kan man säga.
Mm. Underbart.
Vad kommer du göra liksom den 22? Var är du då i världen och livet?
I livet så befinner jag mig väl på ungefär samma plats. Jag är mamma till Sigrid, jag och sådär. Men vi kom... Gud, och det var det enda som definierade mig som person.
Nej, det var det inte. Men det var det viktigaste du fick, för som du ville säga först.
nej, men vi, imorgon bitti så blir vi hämtade av en taxi klockan 05.00. För då så hoppar vi på ett plan till Gran Canaria.
Gud vad härligt.
Ja, det ska bli så skönt. Alltså, det har ju varit otroligt mysigt väder i Stockholm den här senaste veckan. Om en sjukt kallt så har det ju varit sådär jättefint och mysigt.
Ja, jättefint.
Men idag så är det ju nollgradigt och snålblåst och regn. Mm. Och då känns det som att man bara...
Då känner du, det kommer ändå bli okej att dra.
Alltså jag längtar så mycket och jag har aldrig varit bortrest över julen.
Nej,
eller i alla fall inte utomlands, ska jag säga.
Nej, vi har gjort det några gånger och just varit på typ Gran Canaria och Teneriffa och sånt. Delas över julen men framförallt över nyår, tror jag. Och det har ju varit väldigt, väldigt mysigt. Det får jag ändå lov att säga. Jag är glad
det ska bli otroligt skönt. Ja, nej, det ska bli otroligt skönt. Underbart. Så vi åker och sen så kommer vi hem och firar nyår hemma. Men vi kör hela julsvängen borta.
Helt rätt. Så härligt.
Och väldigt kul. Vi kommer ju köra typ inga julklappar och sådär. Men så bestämde vi ändå att vi ska byta lite julklappar. Så här, symboliska julklappar.
Mm.
Men jag har ju köpt... Oskar bakar ju nu för tiden. Jättemycket. Jag köpte det som han har sagt att han saknar. Ja. Men jag kan ju inte packa ner en bakbunke med lock, en jäskorg. Alltså jag kan inte packa ner.
Nej. Så vad gör du då?
Jag tror att vi kommer få ha byte ikväll. Men det känns som lite så antiklimax. För kan jag ville att vi skulle byta...
Kan du inte göra så här istället att du fotar allting?
Jo, så. Men det tappar ändå lite. Jag ville liksom ändå ha kvar det där lite mysigt, att man bytte någon klapp med varandra.
Japp. Yep.
Men vi får se hur mycket det blir med den resten av packningen. Det kanske blir så att jag inte tar med mig några kläder bara för att få plats med det här.
En bunke. Och en sån kavel typ. Nej, det kanske ni inte har.
Nej, gud, är du galen? Nej, han gör ju
galen. Jag har ju inga platta saker här. Är du galen?
Berätta om er jul som är runt hörnan.
Men den 22 då, när det här kommer, för de flesta, om man inte lyssnar i Podplay, då kommer det på onsdag. Men då är vi, åker vi till Linköping där vi hyrt ett stort hus. Så liksom hela, alltså mina föräldrar och min bror och Marcus föräldrar och Marcus bror och sådär ska liksom vara där och fira tillsammans. Så vi är där mellan 22 till 26.
Hur föll lotten på Linköping?
Planen var ju att vara mittemellan. Så okay. Då kollar vi på typ Jönköping och så. Men det, man är ju ändå ganska begränsad med tanke på att man måste ha ett hus där det kan bo typ 13 pers. Liksom.
Yeah.
Så då, för det finns inte så många sådana alltså Airbnb liksom, hus då. Så då blev det bara så att vi tyckte om det här huset typ. Så det liksom ligger okay. på landet typ och är en jättemysig gård. De hade väldigt mycket jul, alltså bilder på när det var jul i huset. Jag tror att det var väldigt mycket det som vi var liksom lätt manipulerade på så sätt. Så där ska vi vara. Vad var det du var på väg att säga?
Nej men ni har alltid varit på så konstiga platser när ni har hyrt hus.
Har vi det?
Ja, men liksom att ni är typ så här i någon liten håla i, förlåt så får man inte säga, men ni är på någon liten plats någonstans i något landskap som ni inte har någon anknytning till och som man aldrig hört talas om. Och väldigt mycket typ att ni har varit så här mycket i skogen, vilket känns som två västkustsjälar så borde ni söka er till havet. Men det kanske är just därför ni söker er till skogen, för att ni är liksom fed up med salthavet.
Men vi hyrde ju, vi älskar ju Orust, där vill vi ju gärna vara. Men det är ju på den här sidan, men det är ju på sommaren liksom. Men så där kommer vi ju, dit kommer vi åka i sommar igen. Men du har helt rätt i det. Alltså, och grejen är att vi gillar ju att vara i skogen, det har vi varit några gånger. Men vi kan ju också verkligen gilla att vara i typ en helt random stad. Vilket ju är tur då, eftersom det är det enda vi är varje dag typ. Så det är ju tur för oss att det liksom, att det ändå passar helt enkelt. Men just nu är jag ju i mitt älskade Göteborg.
Ja, mysigt.
Och jag kan bara passa på att säga då, både till dig, till lyssnarna men kanske framför allt till Pelle, känd nu då från våran livesändning som vi gjorde förra veckan. Det vill säga Pelle som klipper då våran port och hjälper oss med massa saker. Att jag har en lånad mick idag. Så om det låter lite annorlunda så vet man varför. För jag glömde nämligen.
Nu fick alla höra det. Vad härligt att du tog det on air.
Nu vill alla liksom höra det. Om det är någon annan sån supernördig ljudperson som blir tokig just nu, så kan jag berätta att det är därför. Jag har åkt alltså hit och utan poddmick, insåg jag när vi var på centralen och fick total panik. Men så Marcus har fått liksom, det är ju tur att han känner många komiker som
jag
har många
poddar. Jag tror
att
det blir superbra ändå, Karin. Jag tror att det kommer lösa sig perfekt.
Men så jag har alltså fått låna en poddmick av en tjej som heter Matilda Willmark som har en podd med sin kille som heter Taberas, som är en matpodd. Så vi har fått liksom låna in helt enkelt. Men jag tror, det låter som att det låter bra, så jag tror att det kommer bli toppen. Okej. Okay. Du, ska vi säga någonting bara att så här, vi har ju de här den här veckan och nästa vecka så gör vi som vi brukar göra vid the holidays eller när det behövs lite ledighet. Det vill säga, det blir ett fall per avsnitt i 2 veckor och sen är vi tillbaka precis som vanligt igen i januari.
Exakt.
Vi gillar ju att fortsätta släppa avsnitt. Vi gillar ju att fortsätta släppa avsnitt, men vi behöver också vara lite lediga så att everybody wins.
Men en annan sak vi ska säga också är att vi har ju haft en bössa i Musikhjälpen.
Ja!
Där man har där man får skänka pengar. Och om man har skänkt pengar så kan man ju skärmdumpa då att man har gjort det. Och så är man med och tävlar om ett merch-kit för Mord mot mord. Och vi ska ju annonsera vår vinnare.
Ja, du tänker... Gud, underbart. Vill du... Är du liksom inne i... inkorgen?
Nej, så att det får vi lösa på något vis nu.
Ska vi... Ja, jag har ingen aning om vad lösenordet är. Ska vi ta det on air med, eller?
Ja, men vi kan ju klippa in någonting här, Pelle.
Lite pausmusik. Okej.
Okay. Vi måste ju ta... Nu ska vi se, jag tror kanske att jag har lösenordet här. Ja, jag är inne.
Yes, snyggt. Och då tänker jag att vi lottar helt enkelt. Ska jag helt enkelt tänka på ett nummer och sen så tar du det mejlet?
Ja.
Jag tänker att jag... Har du kommit in några mejl till att börja med?
Det har det.
Vi har mejl. Ja, bra. Då tänker jag på siffra nummer 7.
Jag är faktiskt lite besviken på det att du inte satsade att du typ sa 700. Men okej, okay, siffran 7.
jag kände att vi var så blottade där. Att jag inte vågade.
Okej.
Vill du ge mig ett spann?
Nej, men för nu har jag redan dragit
den.
Nej, det var många fler. Och jag kan säga att vi har en vinnare. Sofie Karlstens. Sofie Karlstens är den lyckliga vinnaren av vårt merch-kit.
Ah, det kommer på posten. Och
det kommer.
Vi kommer skicka ett mejl till dig med så att du känner att du har koll. Men vi kan väl också verkligen passa på att tacka alla som har varit med och stöttat våran bössa i Musikhjälpen. Vi landar alltså på 12 440 kronor just nu i alla fall. Mm. Man kan ju skänka en liten stund till med. Så jävla bra. Alltså, jag känner mig som vanligt så mallig i Musikhjälpen-tider för att ni är så himla bra. Så tack snälla
väldigt
för det.
Stolt. Väldigt stolt.
Mm. Och grattis till Sofie. Och om man vill köpa merch så kan man göra det på Podstore.
Exakt. Vad bra.
Nu kör vi, va? Eller det är du som gör ett fall idag?
Ja, det är jag som gör ett fall idag. Så att, om du vill så häng med.
Oh, så spännande.
Idag så kommer jag att göra ett av Japans mest kända fall som jag faktiskt inte kände till alls när jag snubblade över det för ett tag sedan. Och då kändes det som att det prasslar jättemycket, förlåt, men det var bara kanske en liten stund.
Vill du veta vad det var?
Nej.
Det var absolut en påse gott och blandat.
Okej, okay, jag tänkte om det var något knas. Okay. Och när jag snubblade över det här då, för ett tag sedan, så kändes det som att det skulle vara liksom perfekt för ett julspecialare. Och hela historien börjar en kväll i mars 1984 när Katsuhisa Esaki tog sitt sedvanliga kvällsbad i badkaret i sitt hem i Osaka, som är Japans näst största stad. Katsuhisa var vd på ett japanskt bolag som heter Glico, som var då som är ett bolag som hela Japan typ verkar ha en relation till. För de tillverkar olika sorters godis, och det mest kända godiset är en sort som heter Pocky, som är som är typ en grissini med choklad på. Och jag skulle gissa att det är förlagan till Lu, du vet, kakorna Lu.
Mm.
De har en sån här version som heter Mikado, som är jättegott.
Just det, ja. Så gott.
Så det är liksom Pocky, deras mest kända produkt verkar vara. Så den är en sån. Jättegott.
Mm.
Eller jag har inte ätit Pocky, men Mikado är jättegott. Och med honom hemma så var också hans fru Mikiko och deras gemensamma barn Mariko, Etsuru och Yukiko. Och deras vanliga kvällsrutin blev liksom något helt annat än vanlig just den här kvällen då, den 18 mars 1984. För medan Katsuhisa låg i badet med barnen Etsuru och Yukiko, så var hans fru med Mariko och kollade på tv, eller vad man kan tänka sig gjort liksom en helt vanlig kväll.
Mm.
Då tar sig två maskerade män in. Den ena bär på en pistol och den andra bär på något slags gevär. De binder Mikiko och Mariko, alltså frun och det ena barnet. Och Mikiko förstår ju såklart ingenting. Och hon är bara så här, vill ni ha pengar? Vi löser pengar. Liksom, vad vill ni ha? Typ. Och då får hon bara svaret att pengar är inte relevant här.
Mm.
De tar sig vidare in i hemmet och klipper telefonledningarna. Och barnen ska säga, de är typ så här mellan typ 6 och 12. Alltså de är små liksom.
Uff.
Och de här två männen då tar sig vidare in i hemmet. De klipper av telefonledningarna så att ingen ska kunna larma liksom. Och sedan hittar de då Katsuhisa i badet tillsammans med Etsuru och Yukiko. De tvingar Katsuhisa upp i badet och tar med honom hemifrån medan han fortfarande är naken. Det visar sig, och de liksom tvingar honom ner i, du vet, en baklucka någonstans och sådär.
Mm.
Det visar sig att sättet de har tagits in hemma hos Katsuhisa och Mikiko var genom att öppna dörren med en nyckel.
Oj.
Och nyckeln har de då fått tag i genom att bryta sig in hemma hos Katsuhisas mamma som var 70 år vid det här tillfället. Och hon bodde liksom i samma fastighet som familjen. Så det verkar som att de bor typ ganska så här avskilt, du vet, ganska skyddat, men att de har som antingen två lägenheter som ligger bredvid varandra eller om det är två hus. Det känns typ inte som att man bor i hus om man bor i Japan, för det känns som att alla bor på höjden typ, men om man bor i stan. Men de bor liksom i samma, de bor nära varandra. Och hon har då en nyckel och har liksom, de har tagit sig in hos den här, hans mamma då. Satt på henne munkavel och bundit henne, och sen har de då stulit extra nyckeln som hon har hemma till Katsuhisa. Och sen då,
så det här är inte samma kväll?
Samma kväll, precis innan de kidnappade henne.
Oh, shit.
Skitläskigt. Och när de då har tagit honom, som sagt, så tvingar de honom ner i en baklucka och så kör de iväg. Han förs till ett lager i något som heter Ibaraki i Osaka. Där fick han då kläder på sig och där hölls han sedan fången. Och även om de då har sagt till sagt att pengar inte var relevant när de tog Katsuhisa, så kom det ändå ett brev där de begärde 1 miljard yen, vilket motsvarar ungefär 9 miljoner dollar i dagens värde. Utöver det så ville de också ha 100 kilo i guldtackor.
Det är en lösensumma, ett lösenkrav som jag tycker ändå det har någonting.
Ja.
Alltså jag tycker inte att man ska kidnappa folk, men det är ändå starkt.
Ja, och det är också smart, för att guld har ju bara stigit
just
bara i värde.
Det. Väldigt smart, väldigt smart.
Och hur mycket har jag hört Oskar tjata om det här hemma, så att det ändå liksom har lyckats sippra sig in i min tröga hjärna och ut här vidare i podden.
Jag gillar det, nu har alla fått alla del av den här informationen.
Investera i guld, börsen är osäker, guld är säkert. Eller något.
Jag ska investera i saffran. Ja. För det vet man är dyrare än guld.
Okej, okay, Karin. You do you.
Okay. Men... ska se mitt kryddskåp.
Men då, Katsuhisas familj hann inte betala ut någon lösensumma till kidnapparna. För efter 3 dagar i fångenskap så insåg Katsuhisa att han var obevakad. Och han kände att de repen som hade använts för att binda honom inte satt särskilt hårt. Så han bestämde sig då för att ta chansen och försöka fly. Och han lyckas med det. Och han är oskadd liksom. Han är ju såklart sjukt skakad, men han är ju liksom fysiskt oskadd. Och så småningom, det verkar liksom som att, vet, folk typ fattar inte vem han är. Du vet, det verkar ju som världens mest såhär osannolik. Han har typ varit i någon såhär lager vid vattnet som är någon slags, jag förstår inte exakt vad det är, men det har precis legat typ vid en hamn eller någonting, någon vattenreningsställe. Du vet, allting bara verkar så helt osannolikt. Till slut så hamnar han hos polisen då. Och berättar vad som har hänt, och de fattar ju vem han är, för han är ju liksom, du vet, så. Men han kan liksom inte berätta någonting som kan hjälpa polisen att förstå vem som har tagit honom. Han vet ingenting.
Gud, de är sådana proffs, de här personerna, uppenbarligen.
Alltså det är så sjukt. Du vet, han typ så här, nej, du vet, bara de har någon miss, eller har några fiender, du vet, han har ingenting, han har ingen aning, han vet inte. Och bara då för att Katsuhisa är hemma så betyder det inte att det hela var över. Snarare tvärtom. För ungefär 3 veckor efter att Katsuhisa kommit hem så var det någon som tände eld på 6 stycken bilar utanför Glicos huvudkontor. Vilket såklart inte bara förstörde bilarna, utan det orsakade också så här väldigt stora skador runt omkring branden. Så att det är liksom... de vet inte vem det är som har kidnappat honom. De vet inte liksom varför egentligen, mer än att de då vill ha pengar. Men till slut så ger de sig också då på liksom själva hans arbetes kontor. Och polisen då som utreder kidnappningen av Katsuhisa fick ju liksom anledning att ännu mer intensifiera sitt sökande efter de skyldiga. Och den 8 april, och det här är ju då alltså blir det 4 veckor efter att han har kidnappats ungefär, så får polisen ett brev. Och brevet var från den eller de som hade kidnappat Katsuhisa. Och i brevet stod det på ett ungefär. Här har det då gått från japansk till engelska till svensk översättning.
Yep.
Till de japanska polisdårarna. Är ni dumma? Ni är så många. Vad i hela friden gör ni? Om ni är riktiga proffs Om ni är riktiga proffs, försök fånga mig. Det finns för mycket handikapp, alltså det vet inte vad det liksom ska vara egentligen. Så jag ska ge dig en ledtråd. Alltså han tycker väl, brevskrivaren tycker att de är för dåliga. Så han ska ge polisen.
De är för dåliga, så jag ska ge en ledtråd.
Ja. Det är inga kamrater i Esakis släktingar. Det är inga kamrater i Nishinomiya. Nej, förlåt. Okej, jag tar om det. Nishinomiya-polisen. Det är inga kamrater i Floodfighting Corps. Bilen jag använde är grå. Maten köpte vi på Daiei. Om du vill ha ny info, be om den i tidningen. Efter att jag har berättat allt detta borde du kunna fånga mig. Om du inte gör det är du en skattetjuv. Ska jag kidnappa chefen för prefekturpolisen?
Okej, den här personen är savage.
Alltså så sjuk. Det är verkligen helt stark. Alltså, för att också det.
Så mycket, så många ledtrådar ändå. Ja. Ändå snäll.
Väldigt speciellt.
Jag är så intrigued. Mm. Väldigt, väldigt spänd.
Ja. Och det slutar heller då inte med det här brevet eller de här bilbränderna. Utan bara några dagar efter att den här branden då och det här brevet har liksom kommit, är skett och sen kommit till polisen då, så händer ytterligare en skum grej. För en dag så hittas någon typ av plastbehållare och den liksom varierar lite i storlek beroende på vad man liksom, vilken källa man är i. Men det hittas en typ av plastbehållare i en byggnad som tillhör då Glico. Det är inte på huvudkontoret, men det kanske är på en fabrik eller sånt, eller ett annat kontor. Och i den här plastbehållaren så är det då saltsyra.
Okej.
Jag vet inte exakt hur man kopplar ihop det, men det är ju skumt. Liksom. Så de bara så här, det här måste ju vara samma gärningsman som ligger bakom. Den kommer liksom utan hot. Men det känns, det är hotfullt typ. Om du förstår
mig. Konstigt.
Och brevskrivaren fortsätter att skicka brev, men inte bara till polisen, utan även olika medier får det då. Så tidningarna, liksom flera tidningar får brev från den här gärningspersonen eller personerna. Och i det första...
Inte superoväntat.
Nej.
Att den här personen skriver till media.
Nej. Och i det första brevet som media fick så stod det så här på ett ungefär igen då. Till polisdårarna. Ni ska inte ljuga. Om ni ljuger så stjäl ni. Jag skickade också detta till Korsienpolisen. Varför ljuger ni? Göm inte saker. Varför klagar ni? Ni har det så svårt så jag ska ge er en hint. Jag gick in i fabriken från sidopersonalentrén. Skrivmaskinen vi använde är en panskrivare. Plastbehållaren som användes är en bit gatuskräp. Och den här gången så var brevet undertecknat. Och undertecknat av monstret med 21 ansikten.
Visst, det är för många ansikten.
Och det här okay. är ju liksom såklart
det är så skitspännande.
Och fatta media, de får ju liksom en field day liksom. Och alla på Glico är ju såklart superstressade, för de har fortfarande ingen aning om vem det är som är ute efter Glico eller Katsuhisa. Och ytterligare 2 veckor till, efter att tidningarna då har mottagit det här första brevet från monstret med 21 ansikten, så kom det ett till brev till Glico från samma användare. Nu också då undertecknat med monstret med 21 ansikten. Och det här brevet var liksom inte bara så häcklande som de har fått innan, utan det innehöll också information som fick alla på Glico och polisen att bli minst sagt oroliga.
Okej.
Okay. För brevskrivaren eller brevskrivarna berättade då att de har förgiftat glikogodis. Och de har förgiftat en jättestor mängd glikogodis med kaliumcyanid. Och de hotar då med att de ska placera ut det här förgiftade godiset i butikshyllorna.
Okej. Okay.
Och det här är ju såklart alltså katastrof, för kaliumcyanid är ju ett jättekraftfullt gift som är dödligt och som har ju liksom använts för att mörda folk. Alltså det är jättedödligt liksom. Så det blir ju liksom bara, aha, hur fan ska vi göra nu liksom? Och efter mycket om och men då så, eller jag vet inte hur mycket om män, men jag tänker mig att de har dividerat mycket fram och tillbaka på Glico-kontoret.
Det får man ändå tänka.
Så bestämmer de sig då för att återkalla typ allt godis. Alltså du vet så här, de tar in så sjukt mycket godis. De bara plockar in det från alla hyllorna. Och det görs ju såklart inte i en handvändning, och det var och heller liksom inte gratis för dem. Men de gör ju såklart det för att ta det säkra för det osäkra. Den här lilla övningen, eller man ska kalla det, kostade Glico $20 miljoner. Och det ledde till att de tvingades säga upp 450 medarbetare. De skulle också senare rapportera att de förlorat $130 miljoner i försäljning som en följd av hela liksom, den här situationen. Affären, liksom. Så det är ju liksom verkligen så här förödande för det här bolaget. Alltså sen är det ett jättestort... Jag tänker typ att det nästan är som Coca-Cola. De liksom. Men de klarar det. Ja. Men det är ju såklart... Påverkar ju deras varumärke och resultat.
Ja, och 450 personer blir av med jobbet.
Ja, nej, men så hemskt.
Alltså det är bara... Det är helt sjukt.
Jag läste någon annanstans att det var upp till 1000 personer. Men de flesta källorna har legat mellan 400 och 500. Så jag hoppas att det snarare var det än det dubbla.
Okej.
Okay. Ja, det skulle visa sig då att inget av det här godiset som de sen plockade in från hyllorna som återkallades var förgiftat. De hittade inget gift, liksom, varken kaliumcyanid eller någonting annat. Det som det här däremot ledde till var att polisen för första gången fick någon som de skulle kunna se som misstänkt. För polisen kom över övervakningsmaterial från en mataffär där en man som såg suspekt ut iförd baseballkeps såg ut att placera ut Glico-godis på hyllorna.
Hmm.
Så han står, det finns liksom, jag har sett någon bild, det står liksom, han står verkligen och så här, lyfter upp godis på hyllorna.
Mm.
Man ser typ inte hans ansikte, och det leder heller inte polisen någonstans närmare att hitta den skyldiga. Och efter hela den här svängen så bestämde sig monstret med 21 ansikten för att gå vidare. Det kom ytterligare ett brev där det stod på ett ungefär så här. VD:n för Glico har redan gått runt med huvudet hängande tillräckligt länge. I vår grupp finns det också ett 4-årigt barn. Varje dag gråter han för Glico. Det är segt att få ett barn att gråta för att han har berövat godiset han älskar.
Okej.
Och efter det så slutade monstret med 21 ansikten att ge sig på Glico. Och,
det är så konstigt.
Det är så jäkla konstigt. Och det måste vara så konstigt både för Katsuhisa som person och liksom för honom som vd för det här bolaget. För de har liksom ingen aning om vem som har utsatt dem för den, hela den här liksom, terrorn i liksom, då flera månader.
Och det måste, man måste ju också ha en sån rädsla att det så här, kan komma tillbaka när som helst.
Alltså så skört verkligen.
För en person som bara bestämmer sig för att sluta kan ju bara bestämma sig för att börja.
Alltså verkligen, det är helt osammanhängande verkligen.
Mm.
Och nu skulle ju liksom allting kunna vara över, men det är det då inte. För monstret med 21 ansikten var liksom inte nöjda med Glico. Utan efter Glicos tur var det då dags för ett annat japanskt godisföretags tur. Moringa and Company. Och de verkar typ inte vara lika stora som Glico. Och det baserar jag bara på att när jag googlar på dem så får jag inte alls upp lika mycket träffar. Men så. Och både Moringa då och flera tidningar fick brev från monstret med 21 ansikten som var lika de breven som skickades till och om Glico för bara några månader tidigare. Liksom.
Mm.
Och det hela började med att monstret med 21 ansikten på något vis krävde pengar från Moringa, men de ville inte betala ut det. Och sen var liksom hela cirkusen kring Moringa igång. Men i juni 1984 så meddelar monstret med 21 ansikten att de kan tänka sig att dra sig tillbaka från sin utpressning i utbyte mot 50 miljarder yen.
Oj. Ja. Vad betyder det?
Det är då... You're killing me with this one.
Förlåt.
Ja, men de vill ju ha 1 miljard som var ungefär 9 miljoner.
Oj, jävlar.
Men det är det som får mig att också tvivla på mig själv. Det var antingen 50 miljarder eller 50 miljoner. Men det måste ju vara just 50 det. Miljarder, tänker jag.
Det tror jag. Det tror jag absolut.
Jag tror också det.
Ja. Mm. Yeah.
Igen då. Så säg att det är då 9 gånger 50. Det är 450 miljoner dollar.
Du är så jävla bra på matte.
Jag tror att bra. Det är det. Ja.
Det var jättebra. Mm.
Källa, mitt huvud.
Ja, gud. Enda källan som betyder något.
Exakt. Som jag brukar säga här hemma också. Och monstret sa då, alltså monstret med 21 ansikten. Jag kallar honom för monstret.
Hur många ansikten sa du att han hade?
21.
Ja, 21, just det.
Och de säger då, han eller de säger då att pengarna skulle lämnas på tåg som var på väg till Kyoto. En vit flagga på tåget skulle signalera när pengarna skulle lämnas på en specifik plats. Så ombord det här tåget kliver en polis som är undercover med pengarna.
Okay.
Men den här polismannen ser ingen vit flagga eller något annat som skulle kunna signalera en drop-off. Däremot reagerade han på en annan passagerare ombord som han tyckte var skum. Den andra passageraren då var atletiskt byggd och hade ögon som en räv. Vad det låter
skumt.
Gula, typ. Har inte rävar gula ögon?
Jo, typ.
Och jag vet inte exakt vad han gjorde som var så suspekt, men det verkar mer typ som att han hade liksom väldigt bra koll på polisen. Alltså du vet, att polisen märkte att han var betraktad av den här mannen. Typ.
Ah.
Så både polisen som var ombord och de andra liksom som följde hela operationen från perrongen, eller var de nu befann sig, liksom gjorde allting för att så här, nu får vi inte tappa bort den här personen. Det här liksom could be our guy. Men de tappar såklart bort honom.
Nej!
I oktober 1984 så skickades ett brev till en tidning som kallade till alla mammor i landet. I brevet så skrev monstret med 21 ansikten att de hade förgiftat 20 förpackningar av en specifik godissort från Moringa med natriumcyanid, även det ett dödligt gift. De här 20 förpackningarna skulle placeras ut liksom runt om i landet. Det var liksom inte bara i Osaka där de tidigare liksom hade befunnit sig, utan här ska placeras ut i liksom flertalet städer.
Ingen är säker.
Ingen är säker. Och jag kan bara tänka mig då igen, eftersom jag inte var där, hur de fick panik på Moringa and Company. Och det skapar ju såklart också, tänker jag mig nu också, nu tillskriver jag alla massa känslor här, världens stress hos polisen som ger sig ut då i de här liksom städerna för att bara leta efter godiset.
Det är så speciellt.
Ja. Och mellan då oktober 1984 och februari 1985 så lyckas polisen lokalisera 21 förpackningar som alla var märkta med texten "fara innehåller gift".
Huh.
Mm. Och som jag förstår det så var de här också faktiskt förgiftade till skillnad från glykogodiset.
Första omgången då, ja. Mm.
Yeah. Men de här var, alltså du vet så här, det stod som en jättestor lapp på alla förpackningar. Och man hittade inga fler.
Vi för att vilja försöka förgifta folk hela tiden så verkar Måsar ändå lite inne på att inte förgifta någon.
Ja, men jag tror liksom att motivet är ju liksom inte...
Alltså, det är kaos.
Det är skapa kaos typ. Och typ förstöra för de här stora bolagen.
Gud vad heter
det? Eller, jag vet ju inte det. Men jag gissar det, för det är för jag är
jag
faktiskt
tror att det är
inte, jag är inte monstret.
Du är inte monstret. Nej. Du är inte ett av de 21 ansiktena.
Jag var inte ens född, så jag kan inte ens hävda, låtsas att jag är det.
Nej.
Okej, och även vdn på Moringa and Company, Mitsuo Yamada, fick brev från monstret med 21 ansiktet direkt skickat till sig. Och i det brevet stod det på ett ungefär: till vdn. Du såg vår makt, eller hur? Om du inte lyder oss kommer vi förstöra ditt företag. Du kommer att dödas. Bestäm om du vill ge oss pengar eller om du vill se ditt företag förstört. Berätta för oss i vad svårt det är på japanska. Mainichi Newspaper den 5 eller 6 november. Använd de försvunna personerna. Använd dessa ord i svaret. Giro, moringa, mamma, polisen, dålig vän, pengar, måltid. Som vi sa tidigare vill vi ha 200 miljoner igen. Nu har de en, det här.
Okej. Mm. Nu har de ett krav.
Ja. Även det här brevet då undertecknades som sagt med monstret med 21 ansikten. Och gänget på Moringa and Company bestämde sig då för att möta monstrets krav. Så de sätter in i en annons i tidningen som var det, liksom, det som de då har bett om i det här kravbrevet. Och i annonsen så stod det typ så här: kära Giro, dålig vän försvann. Kom tillbaka. Varm måltid väntar. Moder Chiyoko. Och det verkar som att de har så försökt betala ut pengarna, men precis som på tågsituationen så har det liksom misslyckats. Själva överlämningen har misslyckats typ. Och Moringa skalade ner sin produktion med 90% som en följd av hela den här situationen. Så även deras resultat måste liksom ha påverkats såklart jättemycket av det här. För vem vill liksom riskera att köpa ett godis som är förgiftat?
Nej, såklart.
Mm. Två andra matbolag utpressades också, men det finns väldigt lite information om dem. Så jag antar liksom att det var väldigt mindre, mycket mindre omfattande. Men de heter i alla fall Marudai Ham och House Food Corporation. Jag vet ingenting mer om det.
Gud, vad intressant.
I januari 1985 så bestämde sig polisen för att gå ut med en skiss på en som de trodde liksom var med i gruppen. Kanske gärna bakom gruppen.
Och det och, var då... Gjorde de det? Förlåt.
Nej, säg.
Nej, jag bara undrar, var det den baserat på den här personen på tåget eller på den här personen i mataffären?
Ja, det är då mannen med de rävlika ögonen. Och det är liksom... Och jag, det, precis, det beror lite på. För att de, det höll jag på att säga. För att det är han. Men det verkar som att vissa tror att det även var han som var i butiken.
Okej. Okay. Tänk dig typ att man jobbar med en sån skissperson. Och så bara, rävigare! De måste bli rävigare!
Ja, men jag måste typ undersöka hur rävars ögon ser ut. Det känns som en referens jag aldrig skulle göra själv.
Fast man typ, har man inte en väldigt tydlig bild på något sätt ändå? Man har en känsla mer än vad man har fakta.
Men jag förstår tänker jag typ att de har gula ögon.
Ja, det tänker jag med.
Men då måste de ju typ ha det.
Och listiga.
Ja, exakt.
Yeah.
Då måste de ju ha det. Nåväl. Den här skissen leder ingenstans heller. Och även om monstret med 21 ansikten satt i skräck liksom, både i bolagen och typ generellt liksom, landet, så var det... ju ingen som än så länge hade kommit till liksom fysisk skada. Man kan ju verkligen tänka sig att alla har liksom drabbats ordentligt, om inte minst Katsuhisa som har kidnappat, men rent kroppsligt så har liksom ingen skadats. Men i augusti 1985 så hände något väldigt tragiskt, för då, i augusti då, begick polischef Yamamoto självmord. Och anledningen som i alla fall tillskrivs det här självmordet var då att han inte hade lyckats fånga monstret med 21 ansikten. Mm. Han har liksom varit den polischef som är typ, har varit ansvarig liksom för utredningen. Och det har ju varit ett så superhögprofilerat fall. Alla har varit jätteintresserade av det. Det har säkert varit så här både politisk press. Alltså du vet, så här, han har varit under sån riktig press. Så han begick självmord, och liksom, anledningen som sägs att han gjorde det var då att han liksom hade misslyckats med det här då. Efter att Yamamoto begått självmord så kom då ytterligare ett brev till media. Även det här brevet då var undertecknat av monstret med 21 ansikten. Och i brevet så stod det på ett ungefär så här: Yamamoto från Shiga Prefecture Police dog. Vad dumt av honom. Vi har inga vänner eller hemligt gömställe i Shiga. Det är Yoshini eller Shikata, som är andra poliser som jag förstår det, som borde ha dött. Vad har de gjort så länge som 1 år och 5 månader? Låt inte skurka som oss komma undan. Det finns många fler dårar som vill kopiera oss. Yamamoto utan karriär dog som en man, så vi bestämde oss för att ge vår kondolians. Vi bestämde oss för att glömma tortera... Alltså, sluta tortera livsmedelsföretagen. Om någon utpressar något av livsmedelsföretagen så är det inte vi utan någon som kopierar oss. Vi är bad guys. Det betyder att vi har mer att göra än att mobba företag. Det är roligt att leva en bad guys liv. Monstret med 21 ansikten.
Undrar om det var 21 personer i gruppen.
Ja, men man undrar så jäkla mycket. Och det som är sjukt då, det här brevet är det sista man någonsin hör från den här gruppen. Eller den här personen. Sen är det liksom bara helt jävla stopp. De gör ingenting mer. Och polisen fortsätter ju såklart att fortsätta leta efter den eller de skyldiga. Men det händer ingenting mer.
Ingenting.
De bara drar sig undan.
Jävlar.
Är det så jäkla skumt? Och 1995 så preskriberades kidnappningen på Kitsuhisa, alltså 10 år efter att det hade skett. Och ytterligare 5 år senare då, år 2000, så preskriberades också då förgiftningen av det här godiset. Polisen utredde 125 000 personer i utredningen.
Åh jävlar.
Alltså det är så jäkla sjukt. Jag vet inte hur noga.
Monstret men
det
med 125 000 med ansikten.
I utredningen. Men än idag då så vet man inte vem eller vilka det var som försatte hela landet och kanske framförallt Osaka och liksom de här företagen i skräck. Det har ju funnits flera misstänkta. Bland annat då den här rävögde mannen. Och den här mannen trodde man då kunde vara en man som heter Manabu Miyazaki. Och han då var son till en man som var med i Yakuzan, alltså japanska maffian typ. Mm. Och han själv var då författare och en ganska känd person i Japan. Och anledningen till att man trodde att han skulle kunna vara den skyldiga var då dels för att han var lik den här skissen, men också för att han hade haft en tvist med Katsuhisa och Glico 10 år tidigare. För att han tyckte att, alltså han verkar inte varit ensam i den här tvisten, men han var med i alla fall. Och han tyckte att Glico behandlade dem som arbetade på det, i deras fabriker på ett liksom inhumant sätt. De utredde honom ganska noggrant och kollade hans alibi och vet, alla sådana saker. Och han avskrevs från fallet. Så man liksom, han är liksom förklarad oskyldig, om man ska säga. Även om vissa än idag då tror att han var involverad på något vis. Utöver honom så har man också misstänkt Nordkorea och andra stater för typ att de skulle sätta landet, du vet, skaka om landet. Typ, så det finns flera konstiga teorier, men ingen vet någonting och det är så jäkla sjukt.
Det är så jävla spännande, eller?
Alltså det är så sjukt.
Aldrig hört talas om det här.
Nej, inte jag heller. Jag blev så glad när jag hittat det. Och så blev jag så här, det här är så spännande, det är helt sjukt att vi inte har gjort det. Det var därför jag frågade dig inte bara en eller två gånger om du kände igen olika termer.
Aldrig hört. Fan vad intressant alltså.
Ja. Är det så sjukt?
Vad många. Och vad många ansikten.
Så många, 21.
21. Men det är också så jävla sjukt när de plötsligt bara är så här, nu är jag klar. Nu kommer vi inte, nu hör ni aldrig mer från mig.
Nej, jag vet. Och att de bara slutade på riktigt.
Ja.
Och de fick aldrig några pengar.
De fick aldrig några pengar.
Nej. Och det känns typ lite som att pengarna är så sekundärt på något vis. Ja, för att det känns som att annars hade de gjort någonting mycket mer drastiskt. Typ att de kanske, alltså du vet, hade dödat någon. Eller jag vet inte. Men för då, det känns ju typ som att de bara, alltså faktiskt typ är ute efter att fucka med företagen.
Vad fan alltså.
Ja, så en riktig maktuppvisning. Men, och bara, vi kanske har förgiftat grann godis här. Ingen vet.
Vi strömmar lite parallellt till både typ The Unabomber, tänker jag.
Ja, och Tylenol.
Och även Tylenol, exakt förgiftningarna. Exakt. För de är ju också skitspännande.
Ja, det är så helt spännande.
Och också.
Okej. Jag har då lyssnat på en jättebra podcastserie av The Dark med Q som heter The Monster with 21 Faces. Det finns 8 avsnitt av den och som är väl typ runt 50 minuter, så det är ganska lång lyssning, men det är väldigt, väldigt täckande. Så det här är ju då, var ju en 1/8 av den podden. De har också en jättebra hemsida med alla källor, bilder, du vet allting. Och där har jag läst liksom ett axplock av artiklar. Jag har också lyssnat på podden Thinking Sideways. Även den, det avsnittet heter The Monster with 21 Faces. Sen har jag läst Monster with 21 Faces, om du undrar vad allting heter. Av Doug McGowan på Historic Mysteries. Ett gäng olika Wikipedia-sidor. Alltså du vet, allt från Glico, alltså sånt. Sen har jag då räknat själv i huvudet courtesy of my own mind. Sen har jag läst How the Monster with 21 Faces Terrorized Japan During the Harrowing Glico Moringa Incident av Bernadette Giacomasso på All That's Interesting. Och that's about it.
Ty, det var inte så bara.
Nej.
Sa du inte heller.
Det sa jag efter.
Vilken jävla historia.
Mm.
Vi måste läsa det. Du vet jag att det är sällan jag känner så, men det här känner jag faktiskt så.
Vi måste läsa det,
du och jag. Nu åker vi.
Låt oss åka till Japan. Jag kommer ha sjukt svårt med att uttala alla gatunamn och sånt, men du kanske kan hjälpa mig.
Ja, men det kommer jag säga. Jag tänker så här, om du bara behåller, det är lika bra att du åker ut till Arlanda i alla fall. Ta den här taxin, du behöver inte boka om den eller så, men
nej, så ses vi där.
Exakt, jag kommer så fort jag kan, så hittar vi, så kör vi sen.
Ja, great.
Jag är väldigt intresserad av det här godiset med.
Ja, precis. Men jag tror inte det finns att hitta. Man kanske kan beställa hem. Jag ska se om jag kan hitta det åt det.
Men, nej, men vi kommer inte behöva göra det, för vi ska ju till Japan.
Ja, vi ska ju dit. Ja, just.
Vi ska ju dit. Så det är lugnt, det är lugnt. Vi kan köpa med oss. Ja. Det kommer bli grymt. Du, tack så jättemycket för att du berättade den helt galna historien. Det var jätteintressant.
Tack för att du och ni lyssnade. Och we wish you a Merry Christmas, everybody.
Det är verkligen. Ja, verkligen. Och så är vi tillbaka nästa vecka för att säga
And a happy new year. Då kommer vi övat lite mer på stämmorna. Hej då!
Det kommer vara vackert så in i hela det. Hej då! Podplay.